Ni hör som sitter längst bak. Jaha, jag heter Alf Svensson. Född och uppväxt i Örkeljunga. En landsortsbygd i nordvästra Skåne. Så det som du pratar om här, jag är från de trakterna. Och det var härligt att höra det som din pappa hade skrivit där. Fantastiskt. På den tiden var jag inte frälst. Långt ifrån, kan jag säga. Men jag tänker spinna lite vidare på detta som Joel han börjar öppna upp här med. Mår ni bra förresten?
Ja.
Ja, det är gott. Det gör jag med. Jag åt en jättefin middag här hemma hos Thomas och Harriet. Underbart. Alltid gott att komma till ett dukat bord. Någon mer än mig som gillar det. Ja, här är bara jag. Ja, en till. Ja. Så att det är härligt. Jag kan säga att jag är född och uppväxt i jag har absolut ingen kristen bakgrund. Jag var en riktig tvättäkta ateist, kallar jag mig. Exakt vad allt det betyder, det vet jag inte. Men jag sa jag var ateist i alla fall. Jag trodde inte ett dugg på Gud, Jesus. Vi pratar aldrig om sådana saker hemma i vårt hem. Och där var en kille som han var alldeles nyfrälst. Det är någon som har träffat någon nyfrälst någon gång. Kommer du ihåg dig själv när du var nyfrälst? Han var helt purfärsk, den här killen. Och han sa till sin fru, jag måste åka hem till Alf och berätta vad som har hänt med mig. Och hans fru sa så här, du får åka till vem du vill men inte till Alf. Han kommer att slå ihjäl dig. Det är det värsta han vet, så är det kyrkor och Jesus och Gud och allt detta. Så åk inte till Alf. Men tack och lov, han lydde inte sin fru utan han åkte hem till mig, kom in till mig och började berätta för mig om Jesus. Och jag blev något så fruktansvärt vansinnig. Jag tog karen och kastade ut han. Så han for rätt ut och rullar runt i grusen där ute och han bara borstade av sig och så sprang han rätt in igen. Och han tog mig i hampan och tryckte upp mig mot vägen så hängde som en Rembrandt på vägen där liksom. Och han var ju bara någon vecka gammal i Herren, så jag kan säga att det var inte en sån här jättehelgad man jag mötte. Han har liksom inte jobbat så mycket på helgelsen precis. Så det kom nästan en förbannelse ut av hans mun och så sa han till mig att jag skulle vara tyst. Jag ska inte säga vad han sa, men han sa att jag skulle vara tyst i alla fall. Och där hängde jag liksom där på vägen där och han sa att jag ska ha 5 minuter i ditt liv och då avbryter man inte. Det som attraherar mig allra mest, det var hans glöd i hjärtat. Det var det som tog mig. Det var att få se min gamle superkompis vara så brinnande för någonting som jag aldrig hade mött och träffat i hela mitt liv innan. Född och uppväxt i Skånes Jerusalem, Örkelljunga kallas för det. Finns en kyrka i vart och vartannat gathörn. Massor av kyrkor i denna lilla kommun. Där det är full trafik på söndag morgon. Där alla åker till sina olika kyrkor. Och det är ju fantastiskt egentligen att få se en sån sak. Idag så tycker jag det är fantastiskt att få se en liten by. Där det är full trafik söndag morgon. När man åker in i de flesta samhällen söndag morgon så är det alldeles dött. Men inte i Örkeljunga. Men jag hade ju aldrig blivit nått av det kristna budskapet. Det var aldrig någon som hade berättat för mig om Jesus. Men min kompis han gjorde detta. Sen lurade han iväg mig också. Och vet att alla medel är tillåtna. Han lurade mig. Han sa, Alf, jag ska bjuda dig på en fin supé ute i Tylösand. Som ligger utanför Halmstad, ni vet Tylösand, Tylöhus, där ligger en fantastisk fin restaurang som ligger ända ute vid havet. Han sa, jag vill bjuda dig på en supé-afton där, jag betalar. Jag tänkte, du din snåle typ, ska du betala? Ja, då ska jag minsann följa med. För betala du, då ska jag följa med och äta rejält alltså. Och jag ser ut som jag är lite rund så här, det är därför jag älskar mat va. Så att, jag tog 3 gånger hemma hos er. Men i alla fall så kom jag dit där och det var full gospel businessman som hade möte. Och då bjuder man in liksom vänner och bekanta så här. Faktiskt en väldigt bra modell att göra på det viset. Och där satt cirka 500 pers alltså. Och där kom jag in i jeans och en t-shirt och där satt alla i kostym, vit skjorta och slips. Och alla damer galant, snyggt uppklädda och så här. Och jag kände mig som en katt bland hermeliner. Och jag satt där och hade taggarna ut så här. Här sitter ni, jag är religiösa dönikar, ni tror ni är någonting. Och Alicia hade, och jag var liksom så här, jag var aggressiv alltså så här va. Och nu ska jag se vad ni är för en bluffmakare och hela högen här. Jag fattar ju han har lurat iväg mig hit här till det. Och eller så kommer det in en kille, han heter Johnny Slutheden och hade med sig en lärjungakör ifrån Hörby och de börjar spela och sjunga. Och jag är också trummis, jag började spela trummor när jag var 14 år, precis som Joel. Och älskar musik och så här och lira på den tiden så lirar jag två olika band, ett bluesband och ett jazzband. Och vi spelar väldigt mycket på nattklubbar och så här. Och det kan jag säga att det var lätt för mig att ta mig till en restaurang för det var en miljö jag var van vid. Hade han sagt vi åker till kyrkan så har jag aldrig följt mig. Men jag följde med till den här restaurangen. Och i alla fall så... Så börjar de spela och sjunga. Och så ser jag dessa ungdomar. Som står där och lyfter sina händer och prisar Gud. Och jag bara, man ser ju hur det liksom lyser i hela ansiktet på dem. Och jag sitter där med mina tankar och funderingar. Och jag tänker, kan det möjligtvis vara så att de har hittat någonting i sitt liv som inte jag har funnit ännu? Kan det vara så att Gud han finns? Jag satt och bara brottas med dessa tankar. Och sen kommer den här härliga evangelist som vi hade i, han är hemma hos Herren nu, men det var i Sigvard Wallenberg. En underbar Herrens tjänare. Och han berättar ju hur han blev frälst. Lille Bosse, 12 år gammal, för in Jesus i detta splittrade hem nere i Malmö. Och hur hela deras äktenskap och hela familjesituationen, allting, det blir totalt upprättat. Och jag hör ett väldigt gripande vittnesbörd. Och så tar Sigvard upp ett lindlöv och så säger han, det finns bara ett sånt i hela världen. Och då tänkte jag, han är ju i sprit språngande galen, den kör. Ett sånt, jag har tusentals såna hemma i mitt trädgård. Jag har stora lönnar där va? Och där är ju hur mycket som är. Nej, så han finns bara ett. Som är exakt som detta löv. För varje löv har sin egen identitet. Finns inte två stycken löv som är identiskt lika. Och sen för han över det på att vi är original. Vi är inga kopior. Utan vi är original. Riktiga, riktiga original allesammans. Och Gud har en originalplan. Men varje... Vad roligt att se er. Hej. Ja, just du sitter där. Hej. Jag känner igen er. Ni har varit hemma hos mig ju. Hälsa på. Absolut. Jo, och han berättar detta. Och det tar mitt hjärta det han säger. Och så ger han en frälsningsinbjudan. 50-60 människor går fram. Och jag har världens kamp alltså. Min kompis berättade att vi satt runt ett jättestort runt bord. Och det bordet började dra runt in i restaurangen. Jag hade en sån kamp inom mig för jag hörde två röster. Jag hörde en röst som sa så här. Går du fram Alf så är du Skånes största idiot. Den rösten hörde jag väldigt klart och tydligt. Men jag hörde också en stilla röst inom mig som sa, du har allt att vinna, inget att förlora. Och Gud han är nådefull, verkligen. Så att när jag har denna kamp så rätt för det så Sigvard han står där framme. Det har gått fram 50-60 pers den kvällen. Och så säger han, Herren säger till mig, jag får inte lov att börja be för någon av er ännu. Det finns en ung man till som ska bli frälst där ikväll. Och det är du. Och så pekar han rätt ner på mig. Och jag blev liksom, jag blev inte förnärmad. Jag blev inte liksom så här arg eller så. Utan jag tänkte, Gud, bryr du dig verkligen om mig så att du kan peka ut mig bland 500 pers? Och det var det som liksom som tog mitt hjärta. Och så kände jag, ja. Om det nu är så att Gud finns, då vill jag ge dig en ärlig chans, Gud. jag ska gå fram och jag får se vad som händer. Jag hade ju inte en aning om vad som skulle hända. Jag har aldrig varit med om att ha möte innan. Och jag gick fram och jag såg inga änglar som lirade harpa eller trumpet för mig. Jag såg inte, Jesus kom inte ner och kysste mig på kinderna eller hälsa på mig eller så här. Men den kvällen så mötte jag någonting som jag aldrig mött i hela mitt liv innan. Jag mötte Guds kärlek. Jag blev så fylld av Guds kärlek. För första gången i mitt liv så fick jag en kärlek till människan. Vilket jag aldrig hade haft innan. Jag tyckte inte ens om barn och idag är jag pappa till 7 egna barn. Men alltså det snackar om att Gud kan förvandla en människa. Alltså. Jag var pappa till 3 barn när jag blev frälst. Nej, det var jag inte. Jo, det var jag visst. 3 barn. Jag kom ihåg när vårt fjärde barn föddes. Så då upptäckte jag, eller jag såg att detta är verkligen ett mirakel. En liten ny människa. Vilket mirakel, alltså vilket skapar mirakel. Har jag aldrig upplevt innan som ofrälst, men som nyfrälst fick jag uppleva detta. Fantastiskt. Jag kommer hem den kvällen och jag tänkte, jag måste ju, då får jag ju ta fram hans bok ju. Och jag är så pass gammal, jag är över 60 år. Så att på den tiden när jag växte upp så gick alla och blev konfirmerade. Så jag är konfirmerad. Och det gjorde man därför att då fick man presenter. Man fick pengar. Och så var det där alla de snygga flickorna fanns. Så att givetvis så skulle man ju vara där de var ju. Så att, och det gjorde alla vi kompisar. Vi liksom hela, det var kanske någon som var från en kristen familj. Men de flesta av oss, vi var ju helt utifrån, precis som jag då, från världen. Så i alla fall när jag kom hem den kvällen så tog jag och letade fram min bibel. Och jag hittade den och dammade av den. Aldrig öppnat den, aldrig läst i den. Fick den av mina föräldrar i konfirmationspresent. En liten bibel, 1917 års översättning, som är så liten så du måste ha ett förståningsglas att kunna läsa vad det står. Och så en liten sandbok som var ännu mindre än bibeln, den var inte större än så här. Och det gick ju absolut inte att se vad det stod i den alltså. Alltså så fånigt alltså. Det var bara bokhandlare som tjänar pengar och sålde de här grejerna. Och dyra var de ju. Men i alla fall så bibeln var ju ändå som man kunde ju läsa va, så att jag tänkte, ja, jag har ju läst böcker innan. Jag läser de här mystiska femman och de här. Nej, men jag gillar ju Robin Hood och jag gillar ju alla sådana här. De gillar de här kläderna. Robinson Crusoe och de här. Det var ju sådana böcker jag hade läst. Och tänkte, ja, hur gör man när man läser en bok? Man börjar första sidan och så läser man till sist. Så jag tog fram Bibeln och så tänkte jag få se vad här står om den. Så tog jag fram den då. Så bläddrar jag fram här. Nu är det inte denna baby jag har nu, men jag kan säga det samma översättning. För jag kör fortfarande den gamla 17, jag gillar den. Den är väl smord. Så står fram så står det Bibeln eller den heliga skrift. Och då ska ni veta, jag är helt nyfräs. Jag vet ingenting om detta med Gud, med kyrkor, med någonting. Så jag sitter där och resonerar helt nyfräst. Så säger jag, Gud, varför kan du inte bestämma dig? Ska det vara en Bibel eller är det en helig skrift? Och så läste jag vidare. Innehåller gamla och nya testamentet. Jaha. Och jag tänkte samma där. Kan du inte bestämma? Är du schizofren eller? Varför ska du ha ett gammalt och ett nytt? Det räcker med ett testamente. Jag visste ju vad testamentet var. Det är ju någon som har skrivit ner sin vilja. Och då måste det finnas arvingar. Och då är det arvingarna som läser vad som står i testamentet. Så att men jag satt så, men sen gick jag igång som en, ja, ingen V8 utan en V12. Jag har ägt en sån bil en gång i tiden som hade 12 cylindrar, så att jag vet vad det är att köra en sån. Jag kan säga mitt gamla liv, det var musik och racerbilar. Jag körde racing på bana på den tiden. Men i alla fall, så står det gamla och nya testament, så kommer detta underbara kanoniska böcker. Oj, det måste vara kraft i detta, det är kanoniska böcker. Och då börjar jag bli intresserad här liksom. Kanoniska böcker, det måste vara intressant detta här. Det är ju kraft ju, det är ju kanoner ju. Det är dynamit ju, det är sprängämne, det är ju riktiga grejer alltså. Och jag sitter där helt nöjfrisis och läser detta. Och jag läser det precis som det står. Va? Och jag har ingen aning vad det betyder kanoniska böcker. Så jag tog det på det sätt som jag upplevde. Och sen stod det vidare. Översättning gillar och stadfäst av konungen år 1917. Och jag sa till er så. Så vår gamle kung, han borde gilla den och stadfästen. Ja, men då kan vi också göra det då. Då kan jag också gilla den och stadfästa den. Och så började jag läsa Bibeln. Började jag i första Mosebok och så läste jag och jag läste och jag läste. Och jag tyckte jag fattade ingenting. Och jag läste och läste. Och då kom min kompis in. Jag var inne i tredje Moseboken. Och satt och läste släktregister. Och så kom min kompis in och sa, vad håller du på med? Ja, jag läser Bibeln. Ja, vad läser du? Ja, nu är vi inne här. Det är nog långa släktregister här. Släkten är stor tydligen. Så sa, din domarguns, hoppa in i Nya Testamentet. Börja läsa evangelierna där istället. Börja läsa det. Så, är det det man ska göra? Ja, gör det, sa han. Där kan du kan gå tillbaka sen till gamla. Så, men börja där, så fick jag börja där. Och det var tårt, det var tungt. Men sen då så fick vi en besök. Jag får ju ta detta väldigt kortfattat. Det var så att min kompis och jag tar det väldigt snabbt. Min kompis och jag, vi fick utav Jesus en bensinstation. Som Jesus gav till oss. Helt övernaturligt fick vi en bensinstation. Vi hade fått en profetisk budskap att vi skulle jobba tillsammans i Herrens tjänst. Och så fick vi denna bensinstationen helt övernaturligt. Och det var många som sökte detta här. Och jag kan säga att de här bensinbolag som ägde då hela den här kedjan där, de ställde massa kluriga frågor till oss. Och vi hade inte en aning vad vi skulle svara. Men jag kommer ihåg en fråga och sa, hur ska ni ha i butiken, pojkar? Och vi tittade på varandra och tänkte, vad ska vi nu säga? Vi hade inte en aning, vad ska vi säga? Men alltså, vi hade bett till Gud och Gud hade sagt att vi bekymrar inte för jag ska lägga mina ord i er mun. Så att, då åkte vi dit och var trygga i att Gud skulle lägga ord i vår mun. Så i alla fall så när vi sitter på den här intervjun då, så tittar Olof och jag på varandra. Ja, vad ska vi nu säga? Ja, vi ska ha lite mjölk. Och så tänkte, nej, det var ju som att dra ner en rullgardin. Nu är det kört alltså. En bensinstation. Och så sitter vi och säger, vi ska ha lite mjölk. Det ska ju vara olja och tändstift och filter och grejer. Det ska vara sådana saker ju, i den här lilla butiken. Då där. Och den ene chefen där, han hoppar upp där. Ni är helt rätt på det, pojkar. Och vi fattar ingenting alltså. Men om du åker in på en bensinstation då, vad är det de har? Jo, de har mjölk och bröd och smör och pålägg, de har allting, och det är det de lever på, det är inte bensinen. Så att, och detta var alltså, detta var i början på 80-talet, så att, och det var ingen som hade mjölk då. Men det kom senare alltså. Ja, vi fick här från den här bensinstationen. Och hemma i Örkningar så kallar de inte det för bensinstationen. De kallar det för missionsstationen. För folk kom dit och de blev frälsta, de blev helade, de blev upprättade. De fick en helt ny start. Och vi bad för allting som rörde sig. Vi satt hemma, eller satt innan vi öppnade på macken där, va, så hade vi en timmes bibelstudium. Och då satt vi och läste Bibeln. Han är ju frälst, jag är ju frälst. Och vi sitter och bara läser i Bibeln. Och så kommer vi en dag så sitter vi och läser Markus 16. Dessa tecken ska åtfölja dem som tror. Och jag kommer ihåg, jag slog Olof i sidan. Olof, här är tecken som ska åtfölja dig och mig. Ja, så är det. Vadå? Och så börjar vi läsa. Där står, jo, där står vi ska kasta ut onda andar. Vad häftigt alltså. Vi ska göra det, Olof. Har du sett på grejer här? Och ni ska tala i nya tungomål. Vad är det för något? Jag bandade upp lite senare på den här macken sen. Och i alla fall, och vi läste vidare där. Och, har du sett här? Detta är ju bättre än Försäkringskassan. Vadå, sa han? Jo, här står, om ni dricker något dödigt gift ska det alltså inte skada er. Tänk att vi har ett besked här långt innan, alltså det händer oss. Alltså. Det är ju fantastiskt. Och så står det att vi ska lägga händerna på sjuka och då ska de bli friska. Och precis så var det någon som drog i dörren. Dagens första kund. Och in kommer den killen, alldeles glansig i ögonen. Och väldigt snorig. Man ser liksom hur det bara rinner här under näsan på honom. Och han kommer in därför att han vill köpa halstabletter. Och Olof och jag, direkt vi tänker exakt samma sak. Här har vi vårt första offer. Så vi går fram till killen där. Så det är, vet du att det står i Bibeln om dig? Va, sa han. Ja, det står i Bibeln om dig. Jag vet att det står i Bibeln om oss också. Nej, det visste jag inte. Hur kommer ska vi visa? Och så tar vi fram och slår upp Bibeln. Titta här, här står, dessa tecken ska åtfölja dem som tror. Det är vi. Ja, det har jag hört, sa han. Jag har hört, det går vilda rykten här i yrkningen vad som har hänt med er bägge här alltså. Det vet ju alla om ju. Alltså, ni har blivit frälsta och så. Ni har blivit rent konstiga ju. Ja, men det står om dig också. Det står att de här tecknen ska utföra de som tror och de ska lägga händerna på den som är sjuk. Och är inte du sjuk? Jo, ja, då står det ju om dig också ju. Ja, det gör det då ju. Ja, kan vi göra som det står då? Ja, visst, sa han då. Och där, just i det bibelstället så står det inte du ska be. Utan det står bara lägg dina händer på de sjuka och då ska den bli frisk. Så Olof han står ena sidan och lägger handen. Och jag står andra sidan och lägger handen. Och där står vi och tittar på honom. Och säger inte ett ljud. Vi bara står och tittar på honom. Men vad tror ni händer? Jo, Guds kraft kom rätt över killen. Han blev fullständigt totalt fri från sin förkylning. Så han sa, kan jag få lite papper? Sen tog han och fräste ut sin näsa. Så, det är helt väck alltihopa, sa han. Jag behöver inga halstabletter. Så där förlorar vi den inkomsten. Men i alla fall va, så det var första gången och vi fick se det ena efter det andra. En dag så sitter vi och läser och där står så här, sannoliken, sannoliken säger jag er, den som tror på mig han ska också göra de gärningar som jag gör. Ja, ännu större än dessa ska han göra, till jag går till fadern, säger Jesus. Är det någon som har läst detta? I Johannes 14 och 12. Och så säger han, och vad helst ni ber om i mitt namn, det ska jag göra. Ja, om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Och vi satt där och på den, då hade vi på macken där, så hade vi en balansering, eller en däckmaskin hade vi. Men vi hade ingen balanseringsmaskin. Och vi fick kontakt med en kristen bror uppe i Göteborg som heter Daniel Wahlström som var grossist i däck. Så vi tog kontakt med Daniel, så Daniel, kan vi få börja sälja däck? Kan vi köpa av dig? Och han kom ner och det var då jag bandedöpt. Det var när Daniel han kom ner. Jag bandedöpt inne på oljegolvet i verkstaden. Så det var smörj som bodde under fötterna och sen så kom det även för oss. Så det var fantastiskt alltså. Och jag kommer ihåg när Daniel kom ner. Vi satt och pratade om Herren säkert i 2-3 timmar. Sen pratade vi affärer i 5 minuter. Jag tyckte det var rätt så bra. Liksom, det är ungefär så vi ska göra, eller hur va? Och så började vi sälja däck och vi hade ju ingen balanseringsmaskin. Men då såg vi detta bibelställe i Johannes 14 och 12. Att vad helst vi ber om i hans namn, det ska han göra. Så när vi hade lagt på nya däck på den här så la vi händerna på och så sa vi, i Jesu namn var balanserad. Och ibland upplever vi tar en 30 grammar och sätter där så pang så smäller vi dit en 30 grammar där. Och så gjorde vi så, vi sålde hundratals med däck utan någon balanseringsmaskin. Och det var en kund som kom tillbaka, jag glömmer aldrig detta, han sa Saab 900. Och den riste något så fruktansvärt och då kom Olof och jag på, vi hade glömt att be för den. Så den bar vi inte för. Vi hade glömt det. Vi hade bara slängt på däcken och liksom, jag vet, det var något som hände där. Så vi bar inte för den. Och då ska jag säga att både Olof och jag, vi kände att nej, vi tar bilen och kör ner till Anderbar stäck och balanserar den. Jag är helt ärlig här. Så gjorde vi det och kom tillbaka så kunden fick sin bil och var den balanserad. Men vi fick se fantastiska saker ske alltså. Det övernaturliga, det var lika naturligt som att äta finmjölk på morgonen. Det var inget konstigt, det var inget krystat, det var inget som shikabaya. Det var ingenting utav det överhuvudtaget. Utan en ren, barnslig, naiv tro att Guds ord är sant och att det fungerar idag. Är du här? Hör du vad jag säger? Så att Detta som jag berättar nu, detta hände 1982. Jag kallar det för min inkallelseorder. 1973 så fick jag en helt annan inkallelseorder. Och den fick jag av Svea rike. Då blev jag inkallad att göra militärtjänsten i Hässleholm. När jag kom in där så blev jag väl omhändertagen utav staten, utav den militära myndigheten. Jag fick en säng mig tilldelad, jag fick lakan, jag fick kudde, jag fick kläder, jag fick underkläder, jag fick kalsonger, jag fick allt. Strumpor, kängor, vapen och jag fick utbildning på alltsammans. Men det som jag lärde mig allra mest utav när jag gjorde min militärtjänst, vet vad det var? Jag fick lära mig en sak, vilket jag hade svårt med i början. Och det var att jag fick lära mig att lyda order. Och att jag fick börja se och inse att om jag ordervägrar så gick det inte illa för den som hade utfärdat order, utan det gick illa för mig själv. Och sen började jag se att om inte jag gjorde vad de sa, så kunde jag ställa till det för andra människor som kom i livsfara, ifall inte jag utförde de order som jag blev tilldelad att göra. Så det bästa med militärtjänsten som jag fick göra 1973-74, det var att jag fick lära mig att lyda order. Kan jag få ett amen på det? Det står i Bibeln att lydnad är mycket bättre än offer. Varför ropar ni till mig, herre, herre, och gör ändå inte vad jag säger? 1982 så fick jag min andra inkallelseorder. Och den lyder så här: du har inte utvalt mig, utan jag har utvalt dig. Och jag har bestämt. Jag har bestämt att du ska gå stad och att du ska bära frukt. Sådan frukt som blir beståndande. Det är så att när Jesus han kommer och han väljer dig, han har utvalt dig, så är inte det ett förslag han ger till dig att du har rättighet att välja. Utan det är faktiskt en ord. Och när han väljer dig och mig, så tar han dig och mig från ett rike in i ett helt nytt rike. Han tar in dig i Guds riket. Och i Guds riket så gäller det att vi lyder order, och det är där vi får uppleva härligheten från Gud. Det är där vi får se människor befrälsta. Det är där vi ser människorna behelade. Det är där vi får se människor beupprättade. Det är där vi får se dessa underbara mirakler som jag har fått se massor utav. Varför? Därför jag har lärt mig, om Jesus säger någonting så menar han exakt vad han säger. Och det är inte upp till mig att jag ska analysera om det han säger, om det är sant eller inte sant. Utan det han säger, det är sant. Och det är upp till dig och mig att tro på det och handla på det. Är du här? Tycker du jag är snygg nu? Älskar du mig fortfarande? Vet du, det är upp till dig och mig att vi faktiskt lyder vad han säger. Det är då vi får vara med om det häftiga kristna livet. Då får vi vara med och höra, nu så drog inte Joel alla de här härliga vittnesbörden. Det kan du göra i nästa möte. Han har så många härliga vittnesbörd. Prisat var Jesus. Halleluja. Jag var på ett möte där var, innan jag hann säga amen, så bara rusade människor fram och ville ha förbön. Och jag brukar fråga så här: vad vill du att Jesus ska göra i ditt liv? Vad har du kommit fram för? Och det säger jag bara för att jag vill veta hur jag ska be. Det är inte ett dugg konstigt, han säger. Och jag glömmer aldrig, det var en kvinna som stod framför mig och jag frågade henne: vad vill du att Jesus ska göra i ditt liv? Hon bara stod och tittade på mig, bara gapade och stod och bara tittade så här. Hon sa ingenting. Jag frågade henne igen. Då kom en annan kvinna och ryckte mig i armen, så sa hon: det är min väninna, jag har tagit med henne på mötet. Hon är dövstum och har varit denna som fyser, så hon hör inte vad du säger. Men hon har kommit fram för hon vill ha sin hörsel och kunna prata igen. Och jag tog ett steg tillbaka så här, så sa jag: helig ande, hur ska jag be? Hur ska jag betjäna denna kvinna? Och omedelbart så hör den helig ande säga till mig: den dövstum ande, kasta ut den. Och jag har med mig en lantbrukare från Hässleholm som heter Bengt. Och Bengt, han hade sin videokamera med sig. Så jag kallar på Bengt. Så Bengt, ställ dig snett bakom mig. Du måste filma här, för jag vet att det kommer att ske ett mirakel här med denna kvinna. Så Bengt ställer sig snett bakom så här, och så ställer han in kameran. Så säger, är du redo, Bengt? Och så tar jag ett steg fram och säger, du dövs du med ande i Jesu namn. Släpp denna kvinna nu! Och hon ska bara se, alltså jag har detta på film.
Wow.
Ska se, kan du tänka dig att aldrig hört ett enda ljud på 38 år? Kan du tänka dig det? Tänk dig själv in i den situationen. Aldrig hört någonting på 38 år. Rättvis så hör hon gitarr och sång, hon hör allting runt omkring. Helt chockad. Så säger vi till henne, tacka Jesus. Så formar hon sitt första ord på 38 år. Så säger hon.
Tack
Jesus. En som aldrig har pratat innan. Och så kommer det klarare och klarare och klarare. Och efter ett tag så hör vi henne säga. Tack Jesus. 3 månader senare får ett brev från pastorn. Så skriver pastorn, den före detta dövstumma kvinna är med i vår kör och sjunger nu.
Halleluja!
Visst är det underbart alltså? Kära Gud. Vi har en Gud som vill använda oss allesammans.
Amen.
Han vill använda oss varenda en. Och vi bara hade förstått att varenda en av oss är konungsliga präster. Varenda en av oss. Att han har smort dig till att vara både kung och präst. Och han har smort dig till att vara en profet. Han har smort oss allesammans. I gamla förbundet så var det bara vissa människor som fick den smörjelsen. Och det var kungen, prästen och profeten. Men för 2000 år sedan så var det någon som revs itu i templet. Och det var förlåten. Och Gud, han beredde en helt ny väg och levande väg. För vem som helst som vill gå in. Och sen inte nog med det så säger han, stanna kvar här till dess ni blir beklädda med kraft. Och så kommer denna underbara pingstdag. Och jag tycker det är så härligt att stå att eldslåg av eld fördelar sig och satte sig på en del av dem. Nej, på var och en av dem. Allesammans. Allihopa fick den heliga ande över sig. Allihopa. Halleluja. Du är en konungslig präst. Du är till för att du ska kunna råda och regera tillsammans med Jesus här och nu. Jag glömmer aldrig, klockan 1 på natten ringer telefonen. Och jag hör ett hjärtskärande skrik i telefonluren. Jag får hålla den så här, för det bara skriker. Då är det en kvinna som har tagit sig in till en granne, spridsprångande naken, blivit utslängd av sin man. Han har kommit hem stupfull och misshandlat henne och slängt ut henne rakt ut på gatan. Och sedan grannen som hör hur det bråkas i grannvillan. Så han stiger upp och öppnar för kvinnan, kommer ut med en stor filt och tar om kvinnan. Och så ringer denna kvinna till mig klockan 1 på natten. Och så bara hör jag detta och skriker, Alf, hjälp mig! Be för mig och be för mina barn. Jag har 3 barn. Jag vet inte vad min tokige man tar sig för just nu. Och jag sa, du kan vara lugn. Så jag ska ta hand om detta tillsammans med Jesus. Och jag sa så här till Gud. Gud, du får stoppa de himmelska bomullstussarna i min frus och mina barns öron. För nu ska jag in i min bönekammare. Och när jag kom in i bönekammaren där, så bara känner jag hur Guds ande bara kommer över mig. Och rätt för det så upplever jag att jag är i en rättssal. Jag bara känner hur jag är i en rättssal. Och vet du, talar om här aposteln 1:8. Och för mig när jag läser det så tänker jag på en rättssal. Du vet, vi har en domare, det heter Gud Fadern själv. Den enväldige domaren. Vi har en fantastisk försvarsadvokat. Han heter Jesus Kristus. Vi har också den, om jag nu säger den allra bästa, vilket som är, men den allra värsta då, är åklagaren. Han som anklagar bröderna. Satan själv, han är åklagarbåset för att anklaga. Och så finns det åskådare som sitter och tittar på. Och vet att det händer ingenting i denna rättegång. Om inte det finns ett vittne. Utan vittne så händer det ingenting. Och vittnesbåset är oftast tomt. Tyvärr. Och jag känner här, jag ser läst det här i en syn. Och jag känner att jag måste kliva upp i vittnesbåset. Och så börjar jag vittna. Och jag börjar vittna till mannens fördel. Hur och häpna. För att denna mannen, han var under demoniskt betryck. Denna mannen var intagen av demoner. Men jag börjar tala ut. Och jag börjar tala ut vad Guds ord och vad Gud har gjort för varenda människa. Med sitt fullbordade försoningsverk. Och jag ber där och håller på där. Och rätt väl så bara känner en sån förlustning i min ande. Och jag känner mig, ja, jag kan gå och lägga mig. Så jag går och lägger mig och somnar pang på stört. Klockan 8 på morgonen så bultar det som bara den på min dörr. Och så går jag och öppnar. Och utanför så står där en man som är huvudet längre än mig. En riktig atletisk man. Med muskler som det svällde överallt på honom. Idrottsman. Det var mannen. Jag har aldrig träffat han innan. Jag har aldrig sett han. Så står han där. Han luktar som ett helt spritkök hela han. Du vet, gammal fylle. Och så han, är det du som är pastorn? Ja, det är det. Och så brast han i gråt. Så sa han, be för mig, jag vill bli frälst. Jag vill bli fri från helvetet jag lever i. Fick leda denna man till frälsning och tänka att Gud upprättar hela familjen. Bara pang, så här. Och mannen blev frälst alltså. Kära Jesus. Vet vad det är? Det är att råda och regera tillsammans med Jesus. Det är den konungsliga tjänsten, den prästerliga tjänsten. Det är när man stilar ner sig och sätter sig i pappas knä. Och hämtar in. Du vet, Jesus själv, han kunde inte göra någonting av sig själv. Han gjorde bara det han såg sin fader göra. Han talade bara det han hörde sin fader säga. Vem är du och jag? Jo, vi talar det vi hör den helige ande säga. Och vi kan göra det vi ser den helige ande göra. Halleluja. Jag ska säga, det är så spännande liv att leva tillsammans med honom och vandra och vara beklädd med kraften. Halleluja. Tack Jesus. Det är fantastiskt, är det väl? Jag har så spännande liv idag. Nu tror du kanske att jag liksom, att jag står och ljuger här, men det gör jag inte. Jag har ett spännande liv idag. Jag går också igenom svårigheter. Jag har också gått igenom väldiga kamper och grejer. Men jag måste säga, jag skulle aldrig vilja byta ut det mot något annat. Det är värt allting. Varenda kamp, varenda motstånd, varenda nidiska tidningsartiklar och allting. Jag blev uppringd av en Herrens tjänare. Och så sa han att Alf, du är den värsta villoläraren här i denna bygd. Och nu så har jag skrivit brev och skickat till 3600 hushåll. Och jag går ut och varnar nu för att du är den värsta som finns här i bygden. Och så sa jag till den här mannen, så sa jag, uppskattar verkligen att du ringer till mig och säger detta. Det högaktar jag dig för att du gör det. För att du har ett ärligt hjärta, sa jag till honom. Men jag vill du ska svara på en enda fråga. Ja, vad är det då? Är det Gud som har sagt detta till dig? Eller är detta dina egna idéer? Han svarar aldrig på frågan. Men jag har fått vara med och fått uppleva vad förföljelse är. Jag har fått vara med och uppleva att jag har inte kunnat handla mat i Örkelljunga. Därför jag har blivit antastad och överfallen med knivar och allt möjligt. Och folk de har velat ta död på mig. Jag har levt i detta och jag vet vad det är att leva i förföljelse. Men jag ska säga, jag skulle aldrig vilja byta ut det. Aldrig någonsin. Samtidigt så har jag fått uppleva det, så har jag fått se de fantastiska miraklerna ske. Jag får se blinda få sin syn, döva sin hörsel, lama gå. Cancersjuka som blivit fullständigt totalt botade. Sådana här, heter det, skolios, ryggar som blir totalt helade. Jag får se sådana enorma mirakler som bara sker mitt framför mina ögon. Hur skulle jag kunna lämna en sån fantastisk herre? Hur skulle jag kunna förneka han? Och hur skulle jag vilja backa och kompromissa med det som han säger i sitt ord? När det är detta ord som har blivit levande här gjort i mitt hjärta som har gjort att få se alla sådana här saker. Det är fantastiskt, är det. Min egen mamma kan jag berätta. Är det okej? Okay? Jag tar lite vittnesbörd mitt i allting här. Min egen mamma, hon fick grönstarr. Och du som känner till detta med grönstarr, det är ju en obotlig sjukdom. Hon fick grönstarr och blev helt blind på sitt ena öga och var på väg och blev helt blind på sitt andra öga också. Hon kunde bara skilja mellan ljus och mörker på det ena ögat. Det andra, det var helt mörkt. Och min mamma som var en levnadsglad mamma och ett stort kråkslott som hon bodde i, en stor trädgård på 8000 kvadratmeter. Det var mycket att sketa, men det var mycket vildvuxet och så där. Men hon älskar trädgård och såna här saker. Och nu hade inte hon kunnat vara sin trädgård på flera år. Hon var så deprimerad. Jag har aldrig sett en människa vara så deprimerad som min egen mamma. Hon ville inte leva längre. Hon ville ta sitt eget liv. Så jag sa till min fru, vi måste åka hem till min mor. Vi måste försöka uppmuntra henne på något vis. Alltså, för det är kris med henne nu. Och så var jag där i flera timmar. Och vi var där och vi pratade med henne och så här. Och den dag hon sa, ja, den tavlan som hänger på den vägen, den ska du ha, Alf. Och den ska Gerd och den ska Kerstin ha. Och så räknar hon upp mina systrar och... Och det var enda liksom hade, för hon ville lämna jordelivet. Så säger jag till min fru, det börjar bli sent. Kan vi inte åka ner och köpa en familjepizza och så åker vi hem och så får barnen ha lite i magen. Och, för de ska i säng nu. Så hör min mamma detta, så säger han, kan inte jag få vara med på det? Jag har inte ätit pizza på jättelänge. Ja men självklart mosan, det är klart du ska ha en pizza du med. Så jag kör ner och hämtar pizza och så sitter vi hos min mamma och så sitter vi och äter där. Och så sitter min mamma vid ändan på ett bord så här och så är det ett fönster där och 300 meter ut ligger Söderströms hus. Och när hon ätit upp pizzan där så bara känner Anna-Lena och jag, vi bara reser oss upp där så lägger vi händer på min mor. Och ut av vår mun kommer dessa ord. Grönstar i Jesu namn försvinn. Syn kom i Jesu namn. Amen. Det var inte mer. Ingen kika bahajabön. Ren svenska eller skånska om du så vill. För Gud han fattar skånska med. Det är väl det. Jag vet att, och vet han pratar skånska. För när han pratar med mig så är det på skånska. Jag brukar säga skånska måste vara det himmelska språket. För skånska det är ju som konstant tungotal med uttydning. Men i alla fall tillbaks. Så i alla fall så och vi ber den här bönen efter och min mamma hon bara sitter så här. Jaha. Nu ser jag Söderströms hus. Jajamensan. Fick sin syn pang så här på en gång. Och liksom gå ifrån depression. Jag ger Jesus en applåd. Det är han. Du snackar om att få se en människa få livsglädje pang så här alltså. Det var helt underbart. Och jag då var pastor i församling i Örkelljunga. Och liksom på söndagen där så tänkte jag måste ju berätta vad som har hänt ju. Att morsan fick sin syn igår. Och jag liksom gick upp där och jag liksom, jag vet ni, och så berättade jag detta här. Och inte en enda som ställde sig upp och började dansa på stolarna. Ingen som ropar halleluja. Ingen som här liksom hurra, hurra, hurra eller halleluja. Och jag tänkte här, är det fel på er eller vad är det med er? Tänkte jag min egen församling. Nej, jag skojar lite här. Alltså. Men hade Sverige gjort 1-0 mot Danmark så hade ju en del i alla fall hoppats utsatt. Eller vad sa ni? Men i alla fall så berättade jag det och liksom, ja, sen så blev vi hembjudna på middag. Det är alltid härligt att komma in på middag. Oh, alltså det är, om ni ska ligga bra till hos pastorn, bjud hem pastorsparet på middag på söndagar. Det är det de vill ha. De vill kunna koppla av den dagen. Och, eller vad säger du? Visst är det så? Det är underbart att bli lite omhändertagad. Så. Jo, i alla fall så vi är hemgivna till ett par församlingsmedlemmar och de firar något kalas och något slag där, så där lite släktingar till dem som kommer också på den här söndagsmiddagen. Och jag kan inte låta bli att berätta en sån här sak. Är det någon av er som har kunnat sitta helt still och liksom inte säga någonting? Nej, det tror jag inte. Det här, man, liksom, man, bara känner, man vill ju berätta när det händer något roligt. Va? Så i alla fall så... Så jag berättar det vid middagsbord och där sitter en jämte mig liksom så här, ja, du Alf, nu tar vi lite lugna här liksom, vi tar lite lugnt nu här. Jaha du. Mm. Och sen sa de, nu ska vi ut och ta en söndagspromenad. Så ska vi ut och gå efter söndagsmiddagen, så ska vi ta en liten promenix då. Ja, vi var ute och gick där och rätt för så kom det en rosa färgad folkvagn. Var min mor, den enda bil hon kunde köra var folkvagn. Det var en sån här bubbla, det var den enda bil hon kört i sitt liv. Och det kom, jag har aldrig sett den här rosaffären, för hon hade en ljusblå som stod i garaget. Men den hade stått där i flera år och den hade helt begat igen i bromsar och allting, så den fungerar ju inte längre. Och då när hon hade fått sin syn så på söndag så läser hon i tidningen en annons att denna folkvagn är till salu. Så hon hade ringt och där hade kommit två män hem till hennes gård och liksom levererat bilen. Och så ville hon ha reda på att jag var och åt söndagsmiddag hos några. Hon visste inte riktigt var de bodde. Så hon var ute och körde och letade efter mig. Och där kommer vi gående och där kommer denna rosa färgade folkvagn. Och jag tittar, det är ju Mossan ju som kör bil alltså. Dagen efter, var blind dagen innan och nu sitter hon och kör bil alltså. Och du vet, och hon kommer där och ställer sig på hejdarna där liksom. Och det är så, upp med dörren. Alf, jag är ute och letar efter dig. Här står två gubbar hemma på gård. Följ med hem och pruta på bilen. Kan inte du göra det så? Och där stod hela detta söndagsmiddags gästerna där. Och en del av dem visste att min mor var blind. Det var det som är poängen. De visste att Mossan var blind. Då var det en del som hade svårt att förstå upp sina ben. Det var liksom, här kom liksom beviset. Här har jag suttit och berättat då, va? Och så kommer beviset. Och du vet att jag hoppar in i bilen och Mossan hon kör hem där och liksom in på gården där står två karar och väntar. Och jag har aldrig hört min mor så här. Hon hoppar ut ur bilen och säger, ja, det är min son. Han tror på Jesus. Min morsa var inte frälst alltså. Så hon står och vittnar om Jesus, min ofrälsta mor. Alltså. Han tror på Jesus. Och igår var jag blind. Han bad till honom. Och här ser ni resultatet. Jag kan se. Och där stod de här gubbarna. Jaså? Och liksom när de var liksom så här. Man såg de var lite i gungden. Lite så här. De visste inte vad de skulle tycka. Vad de skulle tänka och så här. Va? Då passade jag på att pruta på priset på bilen. Så att liksom, Gud hade fått dem i gungen där, va? Så de stod inte så där riktigt stadigt på fötterna där, va? Och då prutar jag så. Och de liksom bara, ja, vi tar det. Och jag går, ett sånt ska anbudas. Så. Ja, helt underbart. Och Mossan fick sin bil alltså. Detta var ju söndagen. Helad på lördagen, köper bil på söndagen. Vad gör hon på måndagen då? Jo, hon kör till ögonläkaren i Ängelholm. Hon kör in till ögonläkaren och så tar hon Alltså det när jag kommer till himlen ska jag säga till Gud, jag vill höra den videofilmen. Jag måste se läkarens ansiktsuttryck där alltså. Då går hon in där och presenterar sig. Hej! För sin ögonläkare som har journalen och allting. Han har skrivit allting. Grönstarr, bägge öronen. Öronen. Vad jag menar ögonen. Och morsan kommer in där liksom. Hej! Är det Maj-Britt? Ja. Kan du se? Ja, ser du inte det? Jo, det gör jag. Liksom, han är helt chockad. Men han var ödmjuk, den här ögonläkaren. Han skrev i journalen. Maj-Britt, mirakeldamen från Örkeljunga. Det tycker jag är rätt härligt. När man får vara med och se sådana här saker så visst är det spännande. Visst är det härligt att se att det här ordet här kan komma in och träffa en människas hjärta och förvandla dig och mig här på insidan så att vi börjar ta och gå och göra det som han ber oss om att vi ska göra och se att det är att det fungerar. Det var en präst som hade glömt sin bibel. Och så kom han till kyrkan och så gick han fram till damen som alltid satt i kyrkan och hon hade alltid sin bibel med sig. Så sa han, det jag min sann glömt min bibel. Kan jag få låna din bibel nu? Jag vet vad jag ska predika om och så, men jag kan få låna. Hon lånade ut sin bibel. Och så såg han varenda sida som han slog i där i Bibeln så stod där ett stort P och ett stort F. Och sen när han lämnade tillbaka Bibeln till damen så sa han att jag ser att du skrivit på sida efter sida så står där P och så står där F. Varför har du skrivit det? Jo, det ska jag säga mig. Det betyder att det är prövat och fungerat. Och tänk ifall vi allesammans tar steget ut av den trygga båten. Och så börjar vi gå på vad han har sagt. Han sa ordet kom, men tänk om du och vi börjar gå på hans ord. Tänk om vi börjar handla och gå på hans ord. Och jag vill säga fortfarande, vi har sagt dessa ord. Att det han säger, det är inte ett förslag till dig och mig. Det är faktiskt befallningar. Om någon hör och gör så är man en förståndig man. Det är ju så när jag kommer hit här så är jag här i egenskap av att vara en talare. Joel och jag, vi är två talare då, står och talar här. Och då talar man till hörare. Sen är det upp till var och en hörare vad man gör med det man har hört. Och faktiskt så är det så, det är upp till var och en vad vi hör när du öppnar din bibel. För det är så att Gud, han talar till dig. Han talar till dig genom sitt ord. Du talar till honom genom dina ord. Men han talar till dig för det mesta, allra mesta, genom sitt ord. Och då är det att vi måste ju tro på vad han säger ju. Eller hur? Halleluja, tack Jesus. Jag tänkte så här. Att nästa möte så skulle jag vilja berätta lite om hur jag började min bana med Herren. Och utan att jag visste om det så gjorde jag någonting som faktiskt fungerade väldigt bra. Därför jag fick se oerhört många människor komma till tro. Genom ett otroligt enkelt sätt som jag jobbade på. Och jag tänkte att vi tar det efter fejken. Jag har inte en aning. Är det okej? Jag bör gå ner för landning eller är det? Men jag tänker att vi kittlar lite mellan rebenen här nu. Jag ska säga det jag ska säga, det är någonting som Gud har varit på mig. Att jag ska dela, var jag än kommer så ska jag dela det. Därför Gud har gett mig en strategi hur man kan leva i en konstant växande församling. Med en tillväxt som är väldigt sund och väldigt enkel. När Gud han talar så talar han otroligt enkelt. Jag kan säga när jag blev frälst så öppnade min fru och jag vårt hem. Och vi kände ju inte en enda kristen människa. Vi kände bara hedningar. Men vi bjöd ju hem dem till oss. Och så började jag dela ordet. Det tog inte lång tid förrän vi var 80 personer hemma hos oss. Då satt de på golv och stod upp med väggarna och det var alldeles knakfyllt i vårt vardagsrum. Det var jättehärligt. Jag fick fatt i en familj som jag ledde till frälsning borta i Perstorp. Jag sa till dem, bjud hem era vänner. Jag kom dit och undervisade och delade. På bara några månader så var de 35 stycken nyfrälsta. Gjorde likadant i Ängelholm. Jag fick fatt i en tjej där som blev frälst. Hennes pappa var bilhandlare. Hade en stor bilhall. Och hennes pappa upplåt bilhallen. Och så hade vi möte i bilhallen. Det tog bara några månader. Så var det. Jag var 35 som blev frälsta på väldigt kort tid. Jag var i Billesholm och talade. Där blev faktiskt 90 stycken frälsta på en enda månad. Och vi samlades i hem. Och så byggde jag på detta sätt. Och sen tänkte jag att jag måste utbilda mig på något sätt. Och så gick jag på bibelskola. Och så tappade jag alltihopa det jag hållit på med. Men jag har tagit upp det som jag hållit på med i början när jag var nyfrälst. Jag kan säga att det fungerar. Men sen har jag fått en fantastisk strategi utav Gud hur man går tillväga på ett otroligt enkelt sätt. Ännu enklare än detta som jag berättar nu här innan som ett vittnesbörd. Så är du intresserad och vill vara med och ha roligt i Guds riket så ska du vara med på nästa möte. För då kommer jag berätta det. Och det känner jag att där har jag en speciell smörjelse på detta. Sen kommer Gud också stadfästa sitt ord här. Och det tar vi också nästa möte. Han kommer stadfästa sitt ord med tecken och under här ikväll. Så jag vill att du ska ha din förväntan på honom. Inte på mig, inte på Joel. Inte på vår pastor här. Utan vi ska ha vår förväntan på vad Herren han vill göra här ikväll. Därför han är här. Och han är en del av er som Herren har rört era hjärtan. Han har redan vidrört era hjärtan. Och den del av er där jag bara vet att det dunkar lite extra just i ditt hjärta just nu. Och det är Herren som står där och bankar på ditt hjärta. Och där finns det en dörr som måste öppnas. Och den dörren har bara ett enda handtag. Och det handtaget sitter på insidan. Därför Jesus har inget handtag kunnat öppna ditt hjärta med. Men du har ett handtag kunnat öppna ditt hjärta och släppa in honom. Så det är upp till dig. Och han säger, nalkas mig. Då ska jag nalkas dig. Det är du och jag som nalkas honom först. Han har redan gjort allting färdigt för dig och mig. Tack Jesus. Jag vill bara säga också tack så jättemycket att du har kallat hit Joel och mig. Vi är bara två vanliga enkla killar. Vi är bara vanliga enkla lärjungar. Och jag måste säga att jag gillar lärjungaskap och lärjungaträning. Jag jobbar med det idag och jag ser många, många, många fler komma till tro på det sättet. Och jag ska dela det i nästa möte. Lärjungaskapsträning. Det är jättekul, det är jätteintressant. Prisat vare Jesus. Herre, jag bara tackar dig Herre för att... Herre, jag ser framför mina ögon så ser jag en underbar potential för en väckelse. Jag ser människor som är öppna, som är hungriga efter mer av dig, Herre. Och Herre, jag bara ber, Herre, att ditt ord, Herre, ska också få skära loss. Skära loss oss ifrån traditioner som kanske håller oss tillbaka. Herre, så att vi kan komma tillbaks, Herre, till ursprungsplanen, Herre. Att vi kan se, Herre, hur du själv arbetade, Jesus. Hur Paulus arbetade. Att vi kan få se detta, Herre, svart på vitt, Herre. Och jag bara ber, Herre, i Jesu namn, Herre, om en längtan att få se ett förvandlat Linköping. En förvandlad ort, Herre, där vi kommer ifrån. Jag ber om det, Herre. Det finns ärliga hjärtan här inne ikväll. Jag känner det så starkt, Herre. Det finns ärliga hjärtan som är villiga att lägga ner sitt eget liv för att få se en väckelse bryta ut, Herre. Och Herre, du har kallat oss, Herre, inte bara till att vara talare utan till att vara föräldrar. Och Herre, det är bara föräldrar som fostrar barn. En talare fostrar inte. En talare är bara en talare, men en förälder fostrar. Så jag ber, Herre, du ska resa upp i denna sista tid. Föräldrar, och alla kan bli föräldrar. Vad vi än jobbar med, vad vi än håller på med, så varenda en så kan vi bli föräldrar. Vad vi än är i det fysiska, vad vi än är smorda i den andliga delen, så kan alla, Herre, få vara med och föda fram barn. Jag tackar dig, Herre. Prisar dig för detta i Jesu namn.